A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen ännu en gång med mig, Kalle Zackari Wahlström, och Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hallå Kalle!
Är det bra med dig?
Det är jättebra!
Skönt! Vad härligt! Du, en grej som inte är så bra är ju världsläget. Mm. Jag får ju sms från dig typ dagligen. Jag vet inte om du försöker skrämma upp mig eller om det är faktiskt är så att alla de här farhågorna är rimliga. Men jag tänkte fråga dig så här, on the record.
Ja.
Vad är det som händer i Ukraina?
Ja, det är ju en... Sovjetunionen föll ju i 1989 kan man säga. Med murens fall brukar man säga att det var klart, men det var ju en utdragen process. Och det var en samhällskollaps helt enkelt som skedde där.
Ja.
Och då gjorde man ett avtal med NATO om att de inte skulle tränga sig på. Men det har man ju gjort, så mycket av konflikterna där är ju också just för att NATO har försökt i princip omringa Ryssland, eller ja, som det heter nu då mer. Och bland annat så är ju Krim en gammal rysk halvö nere i Svarta havet där. Men under Sovjettiden så lades det under Ukraina.
Ja.
Och nu kommer jag inte ihåg hur länge sedan det är, men det är för några år sedan så tog ju Ryssland helt enkelt och ockuperade Krimhalvön. Och det är ju för flottbaser och sådana saker där då.
Just det.
Ryssland är ju väldigt speciellt strategiskt läge om man tänker efter. Det är ju ett jättestort land, men tittar man mot Atlanten så har du, förutom det här att köra runt hela Nordkalotten. De hade ju en stor bas och har väl till viss del fortfarande i Murmansk, men under kalla kriget så var den ju gigantisk med mängder av ubåtar då.
Mm-hmm.
Som skulle gå runt Nordkalotten ut i Atlanten och stoppa förstärkningarna från USA till Västeuropa om det blev krig då.
Mm-hmm.
Men sen har du det andra, och det är faktiskt Öresund.
Just det.
Längst in i Finska viken söder om Finland så ligger ju Sankt Petersburg.
Mm.
Det är ju egentligen den stora staden i våran del här uppe runt Östersjön. Fast vi har fortfarande liksom inte... Jag vet nästan inte att den finns där, va?
Nej, man tänker inte så på den.
Nej, man gör ju inte det, va?
Nej.
Stockholm är ju inte speciellt stort jämfört med Sankt Petersburg. Och de varvsresurserna och hamnarna ner där, de måste ju gå ut genom Östersjön och ut genom Öresund. Så det är ett smalt sund, Öresund.
Just det.
Den tredje vägen ut i Atlanten, det är via Svarta havet. Och då måste de gå genom det här smala sundet mellan Asien och Europa, Bosporren.
Just det. Bosporren säger jag, men det är...
Ja, ja, Bosporren, det är nog rätt, mer rätt uttal.
Alltså Bosporren låter mer som ett ställe i Värmland.
Ja, ja, det var nog värmländska då.
Ja.
Och därifrån så har du ju ett sund till, och det är ju Gibraltarsund. Va? Så ryssarna har haft ett ansträngt läge och några enstaka få vägar ut till Atlanten då. Va? Så ja, att det har varit väldigt, väldigt viktigt där nere då. Nu, det går ju att diskutera och fördjupa sig väldigt mycket i det där. Det som har hänt nu då är att då separatister kallas det. Och det kan väl hända att det är då, men det är ju ryska separatister som inte vill ingå i Ukraina då eller bli självständiga eller tillhöra Ryssland.
Det var väl så man, det var väl det man hävdade var, alltså under, när de tog Krim också va? Till en början att det var mycket separatister där.
Ja, så är det ju.
Om man är lite konspiratoriskt lag så tänker man direkt att det är Spetsnaz.
Alltså det finns nog olika grejer det kan vara. Jag tror att det är en blandning. Men det är ju, de är ju, ryssarna är ju verkligen specialister på den här typen av proxykrigföring. De har ett speciellt namn för det som jag inte kommer ihåg nu.
Alltså ja, proxykrigföring betyder att man stödjer någon och så låter man den kriga, är det man menar?
Ja, det är bredare än så. Det är liksom en sån här krigföring som inte är öppen där man liksom skjuter och slåss med varandra. Va? Det kan vara cyberkrigföring och subversiv verksamhet på en mängd olika sätt då, med missinformation och spridande av rykten och en massa olika åtgärder då, va. Och det är vi ju uppe egentligen nu.
Ja.
Det har ju trappats upp även mellan öst och väst igen då.
Ja, men 2016, alltså valet i USA 2016 är väl ett jättebra exempel på det.
Mm. Och sen har du det som har hänt nu då, det är ju att Ryssland har kört fram en väldig massa soldater och materiell och utrustning. Dels till den östra gränsen mot Ukraina och sen även från Krim då. Från sydost kan man säga. Och det är i den storleksklassen att man misstänker att de kommer att gå ända fram till Dnepr, den stora floden som delar Ukraina då va. Om det händer någonting. Och nu har ju USA svarat med flottstyrkrafter som de har kört ner. Och var på väg in i Svarta havet, men de vände och vad jag förstår nu så ligger de i en hamn i Grekland, i NATO. Och dessutom så har man i Rumänien och Bulgarien NATO-förband då, 40 000 man som övar.
Som av en händelse.
Som av en händelse, ja. Mm. Jag tror de ryska soldaterna är där nere och övar för att få semester, heter det, typ.
Okej.
Okay. Ja, nej men det är väldiga spänningar då va. Och förutom det så har du ju också Kina och USAs relation då. Och Kina vill ju bland annat annektera, ta Taiwan då.
Just det.
Så det är många saker på gång i världen.
Men och vad är liksom, vad är vi rädda för?
Nej, men är det så att det eskalerar det där så kan det ju gå. Då vet man ju inte hur långt det går.
Nej.
Alltså Ryssland var ju en supermakt när det var Sovjetunionen.
Mm.
Det har återhämtat sig och har gått om resurser. Alltså råvaror och så vidare. Men det är ju fortfarande så att det är ju en ekonomi som inte är större än ungefär Italiens ekonomi va. Men de sitter också på en massa kärnvapen. Så ja, vad gör de? Jag tror inte de liksom ger upp mot USA. Om det skulle bli, eller NATO får vi väl säga då, som lever kvar. Så det finns ju en potentiell risk där. Men sen, det jag tror som är det troligaste som kommer att ske, det är en upptrappning. Alltså, både Ryssland och Kina är ju väldigt bra på cyberkrigföring.
Mm.
Och det inbegriper ju alltså att påverka de mest basala systemen i olika länder nu då. Som elförsörjning, kommunikation och sådana saker.
GPS.
Ja, GPS är en del, men internet, det är så oerhört mycket, det är ju inbyggt i nästan alla system idag va. Och framförallt elförsörjning och sådana saker också då. Så att vi får väl se vad det händer och vad som kan påverka oss då, men det är definitivt en sak att ha som en risk nu då.
Men det där var min nästa fråga. Liksom, hur ska det här påverka oss?
Ja, alltså om... Du vet ju att det redan är väldigt mycket störningar i transporter och så vidare, va? Lagersaldo noll står det och sådana saker, va? Produktionsstörningar, industrier, liknande grejer. Om du får ytterligare störningar när det gäller tekniska system, sådana saker. Även om det inte är här så kommer ju störningarna bara bli ännu större. Då har vi ju tagit upp hela världen involverad i minsta tillverkningsprocess idag. Vad ska det göras en blyertspenna? Ja, då kommer det grejer och delar till maskiner, reservdelar, råvaror och sånt ifrån hela världen. Så att det är väldigt sårbara system då. Så det påverkar oss allting egentligen.
Men låt säga att Ryssland nu, de mobiliserar vid gränsen till Ukraina. Vad händer om de går in i Ukraina?
Ja, det är svårt att se. Om gör NATO någonting då? Och vad händer då? Och det är alltså... Grejen är ju det är svårt att se att NATO kan släppa det. Då är det liksom... Ja, det skadar NATO oerhört mycket i så fall, va?
Jo, men det är det man tänker. Om man liksom som jag är lite så här... tror att det allt kommer att ordna sig, då tänker man ju Ryssland kommer inte göra det för det står för mycket på spel.
Mm. Men det gör det ju redan också å andra sidan för dem, så att de pressas ju. Jag ska väl inte lägga så mycket personliga grejer i det här, men det hade ju varit bättre om Europa hade försökt samarbeta mer med Ryssland istället. Alltså. Nu har man ju drivit iväg dem mot Kina. Så det här är ju en konsekvens av alltihopa det där skulle man väl kunna säga också. Samtidigt som det inte är så lätt att samarbeta med dem heller då egentligen kanske.
Nej, men alltså det finns väl ganska stora problem i Ryssland, till exempel det här med att de giftmördar folk i Storbritannien och sånt där. Det känns ju svårt att samarbeta med en sån.
Ja, det gör det. Absolut. Sen kan man ju fråga, USA går ju bra att samarbeta, vad håller CIA på med och så vidare också, va? Och var går gränsen för vem man kan samarbeta med? Jag tror att de här staterna generellt sett är inga vackra skapelser, någon av dem, om man ska vara riktigt ärlig. Det går nog att gräva fram både det ena och det andra på många ställen.
Är du orolig?
Alltså jag är ju inte så oroligt lagd egentligen, utan jag är ju mer en som bevakar och tittar och försöker göra avvägningar och sånt. Alltså en lite privat underrättelsetjänst kan man väl kalla det. Alltså skapa mig en uppfattning. Ja, men skapa mig, då samlar du underrättelser. Alltså information egentligen, men som du kan bearbeta och analysera så gott det går. Och ha en mental förberedelse för vad som kan hända och sånt där.
Just det.
Mm. Det är vad det är. Och... ja, kan ta höjd för vissa grejer och sånt där då, om det skulle behövas.
Har du tagit höjd för det spända läget i världen just nu?
Ja, har väl tidigare lagt några matinköp. Jag har passat på nu att göra två större investeringar som jag vill ha med mig för framtiden och när jag åldras också.
Vad är det för investeringar?
Det är en... BCS 740 som är en italiensk enaxlig traktor. Det är ju en sån där, ja, de flesta tänker nog på det som en större jordfräs.
Okej.
Med två hjul och kraftuttag bak. En professionell modell då. Det är för att kunna använda diesel och få arbetshjälp och sköta mitt ställe här då.
Ja.
Och sen är det också ett... elverk, ett diesel-elverk då.
Mm-hmm. Vad har du bestämt dig för att köpa då?
Ja, det blir ett Mosa, också italienskt. Och det är samma motor som på jordfräsen, eller på enaxliga traktorn då givetvis.
Mm-hmm. Så då kan du ha delar reservdelar mellan dem?
Ja, i ett extremläge så har du två likadana motorer och kanske kan hålla igång en i alla fall.
Du är ett geni.
Ja, men alltså om du nu ska köpa två sådana maskiner... Och har ett beredskapstänk i grunden, så är man ju idiot om man köper olika maskiner. Eller till och med olika bränslen. Ett bensin och ett diesel.
Ja, det skulle jag aldrig göra.
Nej, det är bra. Med det sagt så har jag ju ett litet sånt där 2 kilowatts inverter bensin elverk också då, sedan tidigare.
Hur många kilowatt är det här elverket på?
Det är 5600, 5,6 kilowatt.
Vad betyder det?
Ja, alltså det betyder ju att jag kan i alla fall köra tvättmaskiner och sådana saker om jag vill göra det.
Okej, men då måste du koppla in den direkt i elverket eller?
Alltså det går ju att göra på två olika sätt. De här elverken, de är ju sådana så att du har uttag i dem då. Trefasuttag och enfasuttag.
Mm. Alltså vanligt uttag som är vanligt.
Ja, det ena är en stickkontakt då.
Just det.
Enfasuttaget. Och har du en enfas tvättmaskin, då kan du ansluta den där. Och de går ju också att ha som sån här automatisk reservkraft.
Alltså så den slår igång om elen går?
Ja.
Oh.
Och då kan du ju koppla den på det vanliga huset.
Mm.
Och då får du ju... kan du ju dra nytta av det elnät som du har med vägguttag. Ja, du matar ju säkringsskåpet helt enkelt med den här då. Men det är en speciell installation och det är ju samma som med när du producerar elkraft på något annat sätt. Att blir det, ska de gå när det är strömavbrott, då måste du ha ett särskilt skydd.
Mm-hmm.
Så att du inte matar ut på nätet.
Ja, just det. Som att man går off-grid när det blir strömavbrott.
Precis, du stänger av det. För annars så går det ju lika gärna ström ut. Va? Så sitter någon linjearbetare där och ska laga det här själva avbrottsorsaken då. Va? Och så kommer det ström där. Va? Det går ju inte.
Jag tänkte med att du skulle, att det satt någon jävla någon pajsare, en granne som inte har någon reservkraft. Så får din el då.
Ja, det händer ju också då i så fall.
Men jag håller på och kika på att installera så här solpaneler på taket på mitt hus.
Ja.
Och då kollar jag ju på en liknande lösning. Eller jag kollar inte, jag säger ju till någon att jag vill ha en sån lösning. Och så kollar de åt mig, för att jag är inte lika insatt som du. Men det känns ju som en kittlande tanke där. I mitt fall blir det då batterier som slår igång.
Mm.
Men i ditt fall skulle du alltså kunna ha så att elverket startar om... du får strömavbrott.
Ja, och det känns inte så superduper viktigt för mig egentligen.
Aha.
Däremot så är det viktigt att kunna, ja men istället för att hålla på med förlängningssladdar och grenledningar och skruva loss sladden ifrån väggen och sätta dit en stickkontakt på tvättmaskinen och sånt där.
Just
att
det.
Kunna använda hushållets, ja, det är elnät som är uppbyggt i hushållet och till verkstad och sådana grejer då.
Just det, och poddstudio.
Det är mer det. Skulle det bli strömavbrott så kommer ju inte det där elverket att gå hela tiden. Om det blir långa strömavbrott, om vi tänker oss det då. Va? Utan det är ju så att man slår på det när man behöver göra någonting speciellt. Så att min tanke är ju givetvis att ha batterier också.
Okej.
Okay. Ja, och då laddar du ju sådana grejer. Om du till exempel ska köra tvättmaskinen så laddar du ju batteribanken också.
Med elverket?
Och, ja, och du okay. kan ju även ha solceller och så vidare till det också då. Va? Så att du har det, för då har du ju en... Det finns ju mycket som vi använder elen till som inte drar jättemycket ström, va?
Just det.
Belysning med LED-lampor till exempel och sånt är ju väldigt energisnålt, va? Så att...
Men för det är något som alltså för oss som inte har gått ellinjen på gymnasiet. Jag vet inte du heller för sig, men
vad så har du? Det har jag.
Har du det?
Jag är ju elingenjör i botten.
Va? Det säger du.
Nej, nu. Jag gick ju det gamla 4-årig teknisk gick jag. Men jag gick i och för sig bara 3 år eftersom jag skulle bli officer då. Man kunde, fjärde var ett frivilligt år då. Så att jag har inte gått hela den biten då.
Mm-hmm. Ja, där ser man. Ja, men då är du perfekt. Du är rätt person att fråga. för jag inte fattar riktigt det här så här. Jag vet liksom inte vad saker drar. Så jag vet inte vad... När du säger att det var 5,6 kilowatt i ditt elverk. Mm. Då förstår liksom inte jag riktigt vad det är... Alltså, kan du leva på som vanligt om det är igång?
Ja, inte riktigt, men nästan. Om vi tar så här då. Jag har ju en luftvärmepump som jag köpte för några år sedan här.
Ja.
Jag hade haft väldigt roligt med bikurser den sommaren och så blev det höst och så hade jag inte huggit någon ved. Och så tänkte jag...
Även solen har sina fläckar.
Ja, precis. Du, jag är, som jag har sagt, jag är väldigt långt ifrån perfekt. Men i alla fall, du vet, det är dyrt med färdigkluven torkad ved, va?
Mm.
Och så var jag, kommer inte ihåg om jag skulle till tandläkaren eller något, och var inne på lokala elbutiken och så såg jag ett erbjudande med liksom den moderna Panasonic luftvärmepumpen. 17 000 installerad och klart i hela kommunen.
Oh.
Ja, det var ju nästan vad det hade kostat att köpa veden där, va? Eller inte just långt det. Undan i alla fall, så... Jag köpte den där då. Och de är ju nästan magiska. Alltså, du sätter in den i ett vanligt 10 amperes vägguttag. Som en brödrost ungefär, va?
Ja.
Och den värmer hela huset. Nästan jämnt. Och den kan, om den går på max, så drar den 900 watt.
Alltså, och det är nu jag inte förstår. 900 Nej. Watt, under hur långt är det varje sekund drar 900
ja,
watt?
Ja, det är ju effekten. Det är hur mycket energi den gör åt per tidsenhet kan man säga då, va? Och vill du ha en mängd, då blir det ju watttimmar istället då. Man brukar ju ofta, det kanske du har hört, kilowattimmar.
Just det, ja det vet jag.
Mm.
Och hur många kilowattimmar drar den?
Ja, på en timme så drar den ju 0,9 kilowattimmar om den går för fullt då.
Jaha.
Så har du, om du tittar på det som verkligen drar mycket i ett hushåll, det är ju spis och ugn och sådana saker.
Och brödrost?
Ja, jag vet inte vad, jag använder inte brödrost, jag har inte haft en brödrost på många decennier. Så att jag
du borde testa det jättegott, alltså till exempel med ostbomblad.
Jag kan ju, om jag vill rosta bröd, då lägger jag det kanske och kör på grillen i så fall.
I luftvärmepumpen. Men vadå, så du menar att om du drar igång ditt elverk, då kan du värma ditt hus med din luftvärmepump?
Ja, alltså, men det blir ju väldigt dyrt. Det skulle ju inte jag göra.
Varför blir det dyrt?
Alltså, man kan ju tänka sig, vad ska vi säga, det här vardagselbrotten som man kan prata om på landsbygden då, va? I 5 timmar till 2-3 dygn i extremfallen då. Och att samhället fungerar normalt och så kan man väl tänka sig av bekvämlighetsskäl att man skulle kunna göra så. Men, ja, men det går ju åt diesel, och diesel är ju relativt dyrt då.
Och hur mycket diesel går åt?
Om den går på 70% av max det här elverket, så drar den 1,2 liter diesel i timmen.
Så 1,2 liter diesel blir vadå, 4,5 kilowatt timme?
Ja, 3,5-4 någonstans, där blir det 70%.
Ja.
3,5 snarare.
Okej.
Okay. Ja, det är det. Och det är ju mycket mer än 0,9. Som
ja,
luftvärmepumpen skulle dra då, va? Så att, men å andra sidan, du vet, 1 kilowattimme, vad kostar det då? 1,50?
Det är billigare än diesel.
Ja, det är billigare än diesel, va?
Ja.
Så är det. Så att diesel har ju fördelen av att det är relativt billigt och att det går att lagra och sådana saker och lätt att flytta på sådana grejer. Sponsor av dagens program är Valostor. Valostor, de säljer i första hand väldigt mycket olika sorters lampor. Det kan vara till bilar, arbetsfordon, men även pannlampor, ficklampor, cykelbelysningar och sådana saker. Och det är genomgående väldigt hög kvalitet på deras produkter. Vi har i samarbete med dem gjort en tävling. Och den tävlingen kan du hitta på vårat Instagram-konto i Bantan på katastrofen. Där kan du vinna en Luminite kompass. Det är en pannlampa som, ja, jag har en och min hustru har en. Det är en väldigt kraftfull lampa och jag kan inte tänka mig att det finns någon med bättre kvalitet. Stort tack till Valustor och gå nu in på Instagram och tävla.
Ja, men så du menar alltså att det är mycket billigare att köra. Det är, el i elnätet är mycket billigare än att ha ett elverk. Det kan man ju fatta.
Absolut, så är det ju va. Och när man börjar titta på olika lösningar och sånt där så är det inte så enkelt alltså. Jag har ju tittat på, hade tänkt ha växthus med fiskodling i. För länge sedan, jag tror det är 15 år sedan jag började titta på det där. Jag tycker det är så jättespännande.
Vad är det, att, det som heter aquaponics?
Precis. Ja. Alltså att du renar fiskodlingen. Det blir ju, när de bajsar och så blir det ju väldigt mycket näring där i. Och med hjälp av bakterier i bäddar med till exempel lekakulor så omvandlar du det här till växtnäring. Mm. Och så odlar du grönsaker. Du får ut, odlar du för att det är ungefär 10 gånger mer grönsaker i vikt du får ut i ett sånt system än vad du får ut fisk. Så producerar du 100 kilo fisk i ett litet system så får du ut 1 ton grönsaker också. Va? Men då kräver det rätt stora bäddar och sånt där.
Gud, vilken nyttig mat man får både av fisk och grönsaker.
Ja, precis. Mm. Vi har ju ganska kallt på vintern och då begränsar det ju vilka fiskar du kan ha. Det är ju alltså de som går ner i ämnesomsättning och står stilla under vintern. Men om man kunde producera värme på ett bra sätt så kan du ju ha fiskar som växer hela året och hålla igång anläggningen då. Va? Och då tittar jag på gengasaggregat.
Mm-hmm. Alltså så här som kunde driva bilar för?
Ja, men precis. Då får du ju en gas. Och kan du driva en motor så kan du ju driva en generator. Och de systemen jag tittar på, där kan du få ut ungefär 30% av energin i el.
Mm.
Och då blir ju resten värmeförlust.
Mm.
Som man kan värma bassänger och växthus med.
Just det.
Man skulle, jag börjar ju spåna på det där då, man skulle ju kunna tänka sig i småbyar och sånt där att man hade större sådana här anläggningar och producerade fjärrvärme och el till den lilla byn då. Men då kommer ju gärna sådana här grejer med entropin som vi har varit inne på. Allting faller sönder. Allting slits ner. Vad kostar en sån här motor? Vad kostar det här? Hur lång är livslängden och sådana saker, va? Så att allting sånt här blir ju dyrare och kräver liksom någonting mer för att vara ett alternativ. Till exempel att det ligger långt bort och att det skulle krävas väldigt långa dyra ledningar och sånt för att komma fram och så då, va? Så
just det.
Att, ja, det är därför det ser ut som det gör helt enkelt. Att man har en ledning in i huset och köper via elnäten då. Sen kan man ju prata om reserv då, som vi gör, och redundans och sånt. Och då blir ju det ett värde i sig och gör att man kan betala lite mer då, va?
Just det. Du, om vi ska liksom backa ett steg. Så om man nu lyssnar på det här och är en sån som vill höja sin beredskap. Hur ska man tänka med energi är det vi pratar om, va?
Ja. Det blir det. Och nu börjar vi väl i motsatt ände egentligen. Det är ju advanced level börjar vi ju med. Det är solcellsanläggningar på taket och flertusen watts diesel-elverk och sådana saker. Men börjar man med de första stegen om vi säger så. Mm. När det gäller energi. Enveckas till exempel då som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vill att vi ska ha var och en. Vad kan man tänka sig då? Då kan du ju tänka dig att du har extra mycket batterier.
Ja.
Du kan ha batteribank.
Alltså powerbank.
Ja, precis. Ja. Att du har en sån här 10 000 milliampere timmars.
Mm. Eller 20 000 visst.
Eller 20 000, ja, som är dubbelt så stor då. Va? Som gör att du kan ladda mobiltelefon. Du kan ladda dubbel A, trippel A batterier och så vidare med USB-laddare och sådana där saker. Va?
Jag har en ny faktiskt som kommer från en butik som vi har pratat om tidigare i den här podden. Det är en powerbank med en solcell på.
Ja.
Det är jävligt coolt.
Ja, det är det. Det är ju, de små solcellerna är ju lite nödcell, va? Det är inte mycket du får i de där, va? Men har du inget annat så har du ju någonting i alla fall, va?
Just det, för att få liv i telefonen typ.
Ja, efter mycket laddning, och så får man hoppas att det är sommar halvåret så att det finns någon sol och sådär. Så det inte är på vintern. Men du har ju nästa steg där. Det har jag, har alla barnen i sina familjer också i sina evakueringsväskor. Och det är ju en sån här större bärbar solcell. En sån där som du kan vika ut.
Mm.
I princip med lite karbinkrokar på så hänger du den på ryggsäcken om du behöver gå iväg till exempel. Eller hänger den på utsidan av ett vindskydd eller tält eller någonting sånt där. Så laddar den, och så har du en dump då, en batteribank som sitter i där, så du alltid laddar den då.
Okej, så du kopplar den här utvikbara solcellen till en powerbank i din ryggsäck?
Ja, eller vad du nu vill. På balkongen, om du är kvar i lägenheten.
Just det.
Så,
berätta mer om sådana där solceller då. Vad ska man kolla efter då?
Ja, du har ju olika effekt på dem. Och det finns 5, 10, 20, och jag tror det finns ännu större utav de här utvikbara idag.
20 vad?
20 watt.
Mm.
Och då förstår du, när vi pratar 900 watt och sånt där för att köra en luftvärmepump och sånt. Det är ju ingenting för sådana grejer, utan det här handlar ju om att kunna hålla igång lampor, mobiltelefoner, radioapparater eventuellt och sånt, va?
Just det.
Och
pannlampor.
20... Ja, precis. Och 20 watt kan ju inte hålla igång alla de grejerna egentligen. Utan man får ju vara väldigt sparsam i användandet av dem.
Kan man teoretiskt sett driva en tvättmaskin med powerbanks?
Teoretiskt sett så kan du göra det om du bygger ihop flera stycken då.
Men det går inte att göra med sladd, utan då måste du öppna dem på något sätt. Och se.
Ja. Så det är väldigt, väldigt, väldigt teoretiskt.
Ja, okej.
Det är ju egentligen, det är ju ett batteri. Så att med olika styrningar och portar och sådana grejer. Så du kan köra tvättmaskin på batterier. Men när det värmer vatten och sådana saker så drar det mycket energi.
Ja.
Just tvättmaskin då, det är ju mer hygienavsnitt och sådana grejer och tvätt. Men om man preppar för de bitarna för att göra åt mindre energi, så preppar man ju tvättmedel som är kallvattentvättmedel.
Mm.
Alltså att mitt tvättmedel, det motsvarar vid 20 grader så tvättar det som vid 40 grader i en vanlig tvättmaskin med vanligt tvättmedel då.
Varför inte allt tvättmedel så?
Säkert för- och nackdelar. Kanske är dyrare till exempel.
Sen för miljön kanske?
Vet inte.
Nej.
Och många gånger så är det ju en balansgång med kostnader och sånt där då. Men jag köpte ju på en auktion mitt sånt tvättmedel då.
Okej. Okay.
Från någon konkurs eller nedläggning av något slag då.
Okej, okay, tillbaka till de här utvikbara solcellerna. Man kollar olika watt. Och då, har du något märke som du vill rekommendera eller sådär?
Jag köpte Anker på den tiden. Det är ju ett antal år sedan som barna fick varsin evakueringsryggsäck då.
Mm.
Så de är nog på 10 watt de bara. Men det Anker är ett prisvärt märke, finns på Amazon. Nej, jag ska nog inte ge mig in på märken där. Ja, det är ju länge sedan jag tittade på de här grejerna faktiskt. Vi har utrustat oss med detta och det, jag vet inte vad det är, 3-4-5 år sedan.
Men och de, det finns ingen så här typ att de inte håller hur länge som helst, utan de kommer alltid att funka om de inte, om de ligger...
Ja, och alltså kvalitetsaspekter finns ju alltid. Köper man skit får man ju skit, va? Så är det ju. Och det är ju allt ifrån lödningar och... Ja, vad är det för elektronik i? Det är ju styrningar och du vet, det är regulatorer när det är solceller. Det är överhettningsskydd, överspänningsskydd och så. Alltså det är ju mycket styrning och sånt. Och det är klart att det blir olika kvalitet på det då, va? Och det får man ju titta över. Jag, alltså, tittar man på saker ur ett beredskapsperspektiv.
Det gör ju vi.
Ja, vi gör ju det. Mm. Och då är det så här att hålla på att köpa en massa skräp som du ska förlita dig på i en utsatt och besvärlig situation.
Mm.
Alltså det är bättre att lägga sig på enklare lösningar om man har begränsad kassa och vänta och köpa bättre grejer.
Pratar du om mitt bevattningssystem nu?
Ja, det är väl en lärdom, Kalle. Vi pratade om det förra året när du började diskutera att tänk igenom detta och satsa på bra grejer. Och
så köpte jag från AliExpress. Sprang läck varje dag. Varje dag får du gå ut i växthuset och trycka i olika slangar som hade hoppat loss.
Ja, jag kommer så väl ihåg när du... Min pumpen i min djupborrade brunn, den har stängt av sig. Den var helt sönder. Slutpumpad, hela brunnen var tom för att spruta ut i växthuset.
Ja, nu har jag sett bra grejer. Ja, men det där får vi prata om en annan gång. Okej.
Ja, det får gå under vatten, va?
Den här solcellsgrejen, det tycker jag låter som en väldigt bra investering ju, att ha hemma. Den kan bara ligga i ett skåp ju.
Ja, så är det. Och då har du ju möjlighet som sagt var att hålla igång. Alltså, vi var inne på mobiltelefon till exempel.
Mm.
Om vi pratar smartphone.
Mm. Ja, precis. För det märker man, alltså, det fattar man ju. Det skulle ju vara otroligt viktigt att hålla igång den. För att kunna komma åt information och sköta samband och sådär.
Om det fungerar.
Om det fungerar.
Ja, om inte det fungerar.
Ja.
Så är ju en mobiltelefon, en smartphone, helt otroligt fantastisk. Vi som har levt våra liv utan smartphones... Och tänker efter lite.
Mm.
Alltså videokamera, kamera,
mm.
GPS-systemet fungerar troligtvis längre än vad mobilnäten gör och så vidare, va? Mm. Du kan ha offline-kartor över hela Europa i princip, va?
Miniräknare.
Miniräknare, anteckningsmöjligheter. Listan kan ju göras hur lång som helst. Du kan ha ett helt bibliotek. Du kan ha... nedladdade videofilmer, barnens favoritfilmer.
Ja.
Tänk dig när det är besvärligt och barna är trötta och hungriga, oroliga och så vidare. Och kunna få titta på favoritfilmen.
Mm. Ja, det tycker jag alltså som förälder med små barn. Det känns nästan som den största utmaningen, att hålla barnen på gott humör.
Ja, alltså... Men lite efter, alltså det är ju otroligt mycket grejer som du har. Inte. Det här med att ringa och sådana grejer, det är ju liksom en liten del av vad du gör. Alltså det är ju en superavancerad dator du har när du har en smartphone. Va? Så att den är värd att hålla liv i.
Mm.
Så är det ju.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Oavsett om mobilnäten fungerar eller inte.
Ja, men så vi laddar powerbanks med vår solcellsgrej. Vi har kanske en powerbank laddad i en låda. Hur ofta måste man fylla på dem? För jag tänker att det drar de ur eller om de bara ligger.
Ja, det är ju ofta litium i dem där.
Ja.
Och du har ju självurladdning. Litium finns ju flera olika tekniker. Ja, alltså tekniker är ju olika ämnen då. Du har ju ett ämne på pluspolen och ett på minuspolen och så är det olika laddningar och så vill laddningarna gå över till andra sidan då. Va? Det är ju det som är en ackumulator då, eller ett batteri. Det, jag kommer ju inte ihåg, jag har ju varit inne på mest historiskt på nickelmetallhydrid som är vanliga laddbara AA och AAA-batterier som du ersätter de här vanliga penlight-batterierna med, va?
Alltså vanliga freestyle-batterier som vi brukar säga, vi som är före på 80-talet.
Ja, precis. Ja. Och du har lite mindre sådana i till exempel fjärrkontroller och så ofta då.
Just det.
Men för att kunna komma ihåg litium, jag har varit lite, jag har ju det jag använder till vardags för att det är bättre kapacitet. Har du en ficklampa och har litium i, litiumbatterier i, ja men då har du ju helt andra resurser, va?
Alltså de är bättre, det är mer ström i litiumbatterier?
Ja, mer effekt, längre tider och så oftast är det det. Mm. På mindre plats så att du får mer i, ja det lyser starkare lamporna, starkare och längre.
Men det finns väl dubbel A som också är litium, va?
Ja, det gör det. Men då hamnar du i det här att det är högre spänningar där.
Ja.
Så att det är inte direkt applicerbart på... alltså ett vanligt alkaliskt batteri, alltså icke-uppladdningsbart sånt här som du kallar freestyle-batteri eller penlight-batteri, då det som kallas AA i storlek. Mm. Det är ju 1,5 volt.
Mm.
Spänningen då.
Mm.
Och ett nickelmetallhydrid är 1,2 volt.
Mm.
Jag kommer inte riktigt ihåg vad litium är, men det är ju alltså över 3 volt.
Mm.
Det är i princip dubbelt så hög spänning som ett vanligt alkaliskt batteri.
Är det bra eller dåligt?
Alltså en apparat som är gjord för alkaliska batterier förväntar sig ju 1,5 volt.
Mm.
Per batteriplats då. Så då har du ju dubbel spänning och det kan ju hända att inte grejerna håller för det då, va?
Ja, för jag vet ju till exempel att jag det jag använder batteri mest är ju i min Garmin Pale till hundarna under jaktsäsongen.
Mm.
Och då är det ganska tydligt sådär att vanliga icke-uppladdningsbara batterier de håller en halv dag och sådana uppladdningsbara batterier de håller 2 dagar i min den här. Så det är stor skillnad.
Men då är det nickelmetallhydrid du har i då, eller?
Ja, du.
Ja, du. Nej, men det är såna där AA-batterier helt enkelt, ja.
Ja, men exakt.
Ja, och det finns ju väldigt olika kvalitet på dem också då. Va? Alltså hur många ampertimmar, alltså hur stor mängd energi det är i dem då. Va?
2300 milliampertimmar.
Ja, det är bra.
Spänning 1,2 volt.
Precis, det var det jag sa. 1,2 volt är uppladdningsbara då. Va? Men då, man får också säga det att de här alkaliska, alltså de som inte är uppladdningsbara, det står 1,5 volt på dem. Men de har, alltså efterhand som de används så sjunker ju spänningen i dem.
Okej. Okay.
De blir liksom sämre och sämre medan uppladdningsbara tenderar av bra kvalitet i alla fall. Så ligger de på 1,2 volt och sen när de i princip är urladdade, då sjunker det, va. Så alkaliska är ofta runt 1,2 volt också när de börjar laddas ur då, va?
Okay.
Eller har använts ett tag. Är det. Men jag har ändå märkt en skillnad och jag... Det är ju brandvarnarna. Jag köpte ju brandvarnare just för att kunna använda sådana här dubbel-A-batterier och ha de här nickel-metallhydrid uppladdningsbara batterierna så jag själv kunde se till, även om ja, du vet, det här allra värsta scenarierna och elen försvann för flera år sedan och så vidare, så vill man väldigt gärna hålla igång brandvarnarna i alla fall, va, som står på post när man sover. Men de piper för låg spänning, alltså varna för urladdade batterier med 1,2 volt. Alltså. Så det är någon tiondel eller någonting som ligger fel där.
Mm. För annars är det vanliga väl att det är 9 volt batterier i brandvarnare.
Ja, precis. Och de går ju också, finns ju uppladdningsbara där också.
Mm. Det visste inte jag.
Nej, men det gör det.
Okej, okay, så då har vi har solcellsgrejen, vi har powerbanks, vi har dubbel A och trippel A med en bra laddare. Jag har ganska mycket erfarenhet av att hålla på att ladda upp batterier eftersom jag gör det mycket under jaktsäsongen. Och jag har ju en laddare i bilen.
Ja.
Så jag laddar ju batterier medan jag kör. Och det kan man ju säga är liksom gratis laddning av batterier, typ. Så det kan jag verkligen rekommendera. Och den bilen, den funkar ju då, och så länge man har diesel och så rent teoretiskt kan man ju fortsätta ladda batterier även om i händelse av liksom av kris.
Mm.
Så det tycker jag är ett bra system.
Ja, just den långa beredskapen, där har jag nickel-metallhydrid, de här dubbel- och trippel-A för att kunna hålla igång lampor. Och så, det går ju att hålla igång brandvarnarna också, men de piper ju in emellan då, va?
Mm, mm.
Och ja, kommer man in på säkerhet och så vidare, så har jag även lampor ute, LED-lampor som jag, och de sitter inte upp allihopa, men det är rörelsedetektorer och sånt där på de där som man kan sätta upp.
Och de drivs av batterier?
Jajamensan.
Mm-hmm.
Så att de kan jag hålla igång också. Som en del av ett säkerhetstänk då, va? Eller, ja, du vet, skyddsjakt eller någonting sånt där. Vid en, de tänds.
Mm.
Det finns massa olika tillämpningar på det där då. Eller om du ska vara ute och röra dig, att de tänds. När du behöver gå ut i mörkret och hämta ved eller vad som helst.
Jag har en sån vid min åtel, alltså det matar vildsvinen.
Ja.
Och det är också från den här butiken vi har snackat om förut. Den har dels har en uppladdningsbara batterier och en solcell.
Mm.
Så att den drivs av solcellen när det är sol, och annars så använder den batterierna som det får hjälp på.
Är det vitt ljus på den då, eller?
Ja.
Och då vänjer sig vildsvinen vid det.
Ja, men exakt. Och det där, ja, det är kanske ett annat avsnitt också, det här med grönt ljus eller vitt ljus vid vildsvinsjakt. Men det är, ja, min erfarenhet är att det spelar inte så jättestor roll.
Okej. Okay.
Men folk säger ju att grönt ljus ska påverka dem mindre, men ja, jag vet inte fan.
Mm. Det är marginellt i så fall.
Ja, men exakt. Ja. Men du, en grej som jag skulle vilja fråga om, det är bilbatterier. Eller så här, fritidsbatterier finns det ju också. Är det någonting som man kan ha i beredskap?
Absolut, det kan du ha. Och det finns ju olika typer där också. Just bilbatteri är ju gjort för att kunna driva en startmotor. Mm. En startmotor ska ju kunna dra runt en hel motor och till och med en dieselmotor.
Mm.
Som har mycket högre kompression och mycket jobbigare att dra igång då, va? Så att den är gjord för att kunna avge mycket ström på kort tid.
Just det. Det här är bara för lyssnarna,
för bilbatteri.
Jag har precis lärt mig det här, att startmotor, det är liksom istället för vev. Alltså på Kalanka bilar så är det ju vev. Men nu i moderna bilar har man då startmotor.
Ja, det är en elmotor helt enkelt som kan ta mycket ström och utveckla ganska hög kraft. Och sen har du en solenoid som är en magnet. Så när du vrider det där sista på nyckeln. Då aktiverar du startmotorn och den här, så den skjuter in axeln med ett litet drev på som just drar det runt motorn då, va? Och sen när du släpper så åker den där tillbaka. Stänger magnetventilen där igen då. Solenoiden.
I min terrängbil 11 så har jag fått hjälp att byta startmotorn. Även den startas med en knapp. Och den knappen fjärrar tillbaka, vilket gör att när man trycker på den så går motorn igång, och sen så då släpper man knappen och då går den här solenoiden tillbaka. Men jag hade ingen sån knapp när jag ska byta ut den som hade gått sönder, så då har jag istället en flip switch liksom, som inte fjärrar tillbaka.
En vippströmbrytare.
Exakt. Så när jag startade den här dagen så glömde jag att vippa tillbaka den här när motorn hade gått igång. Men så jag trodde att startmotorn skulle ha gett upp, men den klarade sig.
Ja. Jo, nej, men så är det. Och sen har du ju då andra fritidsbatterier, brukar ju vara sådana som man har i sommarstugor som inte har nätanslutning och sånt där. De är mer gjorda för att avge mindre strömmar under längre tid och effektivare på det då. Men det går att använda bilbatterier och så också om man har. Och det som man kan säga, det här är ju de här tunga, det är ju blybatterier.
Mm.
Och när man använder dem så är det en sak som är viktig, och det är det att om du sätter dig ner och lär dig att räkna på hur mycket du behöver, det du är inne med din solcellsanläggning här, va? Så är det så här att ska du ha sådana blybatterier, då behöver du ha dubbelt så många ampertimmar, alltså mängd ström då, mängd energi, som du behöver göra åt. Därför att du ska helst inte ladda ner dem mer än till 50%.
Mm-hmm.
Går du djupare så förbrukar du batteriet mycket, mycket fortare, va? Alltså det tar slut fortare. Så det är en nackdel med dem då.
Men också för att man ska fatta hur mycket ström det är i ett bilbatteri eller ett fritidsbatteri. Jämfört med en powerbank.
Mm. Alltså om vi tar ett standardbilbatteri så kan det vara 12 volt. Och 60 ampertimmar till exempel.
Okej.
Okay. Mm. Och
det är 60 000 milliampertimmar.
Ja.
Så det betyder att det är som ett bilbatteri är som 3 powerbanks.
Nej. Vad har du för spänning? Alltså effekt, det är ju spänningen gånger strömmen.
Uh-huh. Just så... det, och i en powerbank är det 1,5 volt.
Ja. Är det inte 5 volts USB-uttag i dem där?
Ja, finns det det nu kanske?
Ja, det är det. Det är 5 volts USB-uttag i dem då.
Okej.
Okay. Och ja, då har du 2,4 gånger större i ett bilbatteri då, va?
Det är som för många parametrar.
Ja, det är det. Och jag tänker, podd är ju ett bra format på många sätt och trevligt och så vidare. Men det är... Ibland är det bra att visa saker också. Då kanske då är det inte lika bra.
Och nu tänker alla, varför startar de inte en YouTube-kanal?
Ja.
Ja, men du, okej. Okay. Men kan man ladda ett bilbatteri med den här solcellen du har i Hopvikbara?
Nej, det kan man inte med just den. Däremot så finns det sådana som laddar 12 volt. Och som är just gjorda för att kunna underhållsladda till exempel. Eller var någon form av reserv då, va? Men det är ju så där också att de genererar ju inga jättemängder de här, va? Gör de inte.
Ja, för jag, eftersom jag inte kan någonting om sånt här så fick jag ju lära mig den hårda vägen. Jag hade 3 stycken solceller i mitt torp jag bodde förut. De laddade 2 stycken fritidsbatterier som då var seriekopplade kanske heter. Och jag tyckte det var ju svinmäktigt, jättemycket ström. Så skulle jag köra min vinkelslip. Det var ganska nära där de här fritidsbatterierna stod, så då tänkte jag så här, kul, då kan jag använda dem, för de stod mest annars. Men då laddade ju de ur direkt. Och då är det för att det är för den kräver för hög spänning.
Alltså det beror ju på vad det var för typ av, det var fritidsbatterier, sa du, blyackumulatorer som var mer anpassade för en jämn strömförbrukning då, va? Typ LED-lampor och kanske hålla igång något litet kylskåp och en 12 volts TV eller någonting sånt där, va?
Mm, mm.
En vinkelslip, nu vet inte jag hur stor den var där, men det är ju hyfsat kraftiga maskiner i alla fall, va? Alltså som drar mycket, så att det... Sen vet, det beror ju också på vad var de i för skick, hur gamla var de, hur många gånger de varit urladdade, hur stor kapacitet hade de här batterierna och så. Det som anges på dem är ju när de är nya.
Mm, mm.
De blir ju sämre och sämre.
Men du, nu kan jag tänka på en annan grej. Att jag har bytt ut min vinkelslip mot en som är batteridriven.
Ja.
Och att ladda de batterierna, det går det att göra med... ett bilbatteri eller powerbanks eller
bilen? Ja, det gör det. Alltså powerbank, den här du pratar om då, 10-20 tusen milliampere timmars. Det finns ju sådana med 12 volts uttag också.
Mm.
Gör det. Och sen har du ju bilbatteriet är ju på 12 volt. Och sen har du det vi pratade om i tidigare avsnitt. Du har något som heter spänningsomvandlare.
Inverter.
Ja, på engelska då. Nej, men alltså du kan ju sätta en sån på ett bilbatteri och få ut 220 volts växelström. Ofta när det gäller de här batteridrivna maskinerna, skruvdragare... tigersågar, vinkelslipar och allt vad det är. Va? Det finns ju sticksågar och cirkelsågar och allting. Massvis med sånt. De är ju otroligt bra de här. Där
ja, det är ju helt fantastiskt.
Ja, de är ju det. Man har varit med när de i början på det där. De var nästan engångsskruvdragare när de var på 90-talet där. Va? Nej, de är, jag har satsat mycket på det faktiskt själv. Bland annat, och både för att det är smidigt, men också ur ett beredskapsperspektiv då, att kunna använda dem utan nät då. Mm. Men en spänningsomvandlare då kan du ju driva de här laddarna med vanligt stickuttag helt enkelt.
Just det.
Så kan du göra när du ska ladda dem ifrån bilbatteri då. Och tänka på där är ju att du får energiförluster i form av värme. I en spänningsomvandlare då. Och jag har inte tittat hur stor skillnad det är på en kvalitetsomvandlare och en billig sån där. Men jag tror att det är en av de aspekterna på som gör skillnaden där, att du får mindre förluster då.
Ja, för jag vet att jag har en sån omvandlare i min bil. Och om den är på, då laddar den ur, jag har ett speciellt batteri för flaket eller vad man ska säga. Mm. Den drar ur det om den, även om man inte har något inkopplat i omvandlaren, så drar den ur. Den drar liksom energi av att finnas till om den är påslagen. Men vi får ju väldigt mycket information här och det är ju superhärligt. Men om man ska liksom gå tillbaka till lite mer så hands on, vad man ska göra. Då, jag tycker att det låter bra det här med powerbanks och den här solcellen kanske om man bor i lägenhet. Om man då bor i hus... Ska man satsa på en större solcell som laddar ett fritidsbatteri? Är det liksom en bra väg att gå? Eller hur tycker du att man ska tänka? Ska man använda bilen? Vad är liksom...
Alltså du har ju det här med spänningsomvandlaren då. Det kostar ju från några hundra lappar upp till dryga tusen lappen för en som klarar några hundra watt då.
Men det behöver vara olika väl om man ska koppla den i bilen? Ja, då måste du koppla den direkt på batteriet.
Ja, det gör du i så fall.
Okej, för den jag har haft, den kopplar man in i ett vanligt sån här SIG-uttag.
Mm.
Men då är det bättre att köpa en sån som man kopplar direkt på batteriet. Och då kan du också koppla den på lösa fritidsbatteri till exempel. Eller på ett löst bilbatteri.
Ja, det där kan man ju utveckla. Det finns ju spänningsomvandlare som har båda delarna också. Det är ju bara en fråga om vilken kontakt, vilken anslutning du har då.
Just det.
Och... du har ju batterilådor med utrustning på så att du kan ha USB-portar på batterilådan och du kan ha cigarettuttag och så vidare också på dem då. Så att det går att göra på olika sätt beroende på hur avancerad man vill vara då.
Ja.
Men jag tänker så, men jag tycker ändå att batteribanken och Att kunna ladda den med en 10, 15, 20 watt solcell hopvikbar. Därför att den kan du också ta med dig om du behöver evakuera, va?
Mm.
Behöver du flytta på dig så kan du ha med den och fortsätta att ladda batterier, mobiltelefoner och sådana saker.
Jag tar ju gärna med mig ett fritidsbatteri också. Jag är ganska stark.
Ja, men det är ju du som har traditioner att bära omkring på stenar någon kilometer och sånt där. Vilken dag på året är du bär på stenen?
Ja, det är vi runt jul. Så vi är helst på julafton, men ibland så blir det dagen innan eller dagen efter också.
Ja.
Julstenen.
Du bär på julstenen. Hur långt är det? Är det en kilometer eller?
En 70 kilo sten, gråsten, som jag faktiskt tagit med mig i en flytt, som jag bär varje jul en kilometer. Jag tänker på Jesu lidande. Det är ju inte då han föds då, men ja, vet fan.
Ja.
Ja, okej. Okay. Så den här solcellen är det som... Känner vi att vi liksom... Har vi gått i botten med det här?
Det känns nej, som det har att vi det verkligen och... inte gjort. Ja, om vi... Gå tillbaka till nickel-metallhydrid-batterierna, de här uppladdningsbara, AA och AAA, så är det väldigt stor skillnad på kvaliteten på dem. Det är viktigt okay. att förstå. Och en fördel med dem, det är ju det att de är inte så temperaturkänsliga. Och det går även att ladda dem när det är kallare och sånt där. Va? De har en självurladdning och har man den senare generationen då, så laddar de ur väldigt lite.
Hur låg alltså, lite då?
Ja, alltså de bästa är väl typ, lagrar du dem ett år så har de i alla fall 80% av energin kvar då. Va?
Och hur ska man lagra dem då? Är det någon, spelar det någon roll hur de förvaras?
Nu ska vi se. Nickelmetallhydrid är nog så att kan du förvara dem torrt och svalt, kallt, då tror jag självurladdningen går långsammare.
Okay.
Men det är inget som jag liksom har... Det borde vara så i alla fall. Det borde vara så. Men du kan förvara dem i rumstemperatur. Men det här är framförallt en kvalitetsskillnad. Och jag har... I början så köpte jag Panasonic Eneloop. De är tillverkade i Japan. Japanerna är väldigt bra på det här. Sen några år tillbaka så är det Ikeas Ladda.
Ja, det där jag läst på olika forum, att de ska vara så jävla bra.
Ja, men det är de också. De är det, och du vet, de kostar ju mycket mindre dessutom med Ikeas eget varumärke och deras storinköp och så vidare, va? Och de är tydligen också tillverkade i Japan. Jag har sett något test med dem och de är riktigt, riktigt bra alltså. Så det är ett tips. Jag köper inga andra uppladdningsbara batterier, utan det är de här vita Ikea. Det finns bruna också då. Med lägre kapacitet på. Men jag köper alltid de vita. AAA och AA till olika grejer där då. Men sen
hur många ska man ha?
Oj. Ja, men det beror ju på din ambitionsnivå det.
Hur många har du?
Jag vet inte, men jag har flera tiotal i alla fall.
Ja.
Ja, så är det.
Som alltid laddade?
Nej, en del är inte öppnade eller någonting så heller, utan jag har använder jag har så jag kan cirkulera dem då. Har jag, och de andra får ligga. Det är ju så också med nickelmetallhydrid, de är högre. Ofta så står det att klara 500 omladdningar. Men tar du dem med bättre kvalitet så är det ju 1000 eller mer omladdningar som de klarar istället då.
Det är väldigt många omladdningar.
Ja, det är det. Alltså, de kanske kostar 10 gånger så mycket som ett icke-uppladdningsbart batteri. Men du kanske har du med bra kvalitet då, så kan du ladda dem 1000 gånger i alla fall. Om du laddar dem rätt och riktigt då.
Och hur laddar man rätt och riktigt?
Ja...
Helvete vad mycket att tänka på.
Ja, det är det. Men vi ska ta det med, för det är så pass centralt i det här. Alltså om du ska satsa på uppladdningsbara batterier. Att du köper bra batterier, de bästa batterierna. Och jag vågar, det finns sådana som kanske är bättre än Ikea på någon egenskap. Och så vidare. Men Ikea har bra priser och de är top of the line bland de bästa. Så det är... De kan jag verkligen rekommendera. Men sen är det nästa grej då. Det är ju laddaren.
Mm.
Alltså det går ju att fördärva batterierna. Och där kan man väl säga så här att mycket av de laddare som finns. Som är så där enkla. Mm. Alltså sätten i stick, du vet, med stickkontakt på och sätt i väggen.
Och så var det bara fyra AA typ.
Ja, så kan du bara stoppa i batterierna där. Alltså har du en bra laddare så behöver ju den personen aldrig mer köpa några batterier. Alltså man tänker efter, du vet det med programmerad hållbarhet och så vidare på saker nu för tiden. Så är det ju så att de vill ju inte att du ska ha någon bra laddare utan du måste köpa nya batterier så att du fördärvar dem relativt
fort. Så står det Energizer eller GP, va, Eva? Då, och står det på din laddare, då är det antagligen gjord för att fördärva dina batterier.
Alltså jag vågar inte gå in på märken och sånt där. Jag har inte råd med skadestånd och så när jag ska säga hur dåliga grejer det är. Så jag vet inte riktigt. Men jag skulle väl göra som så här, och jag har själv gjort så här, att jag har researchat och köpt som jag vet är bra. Och då är det ju det att den har bra skydd så att den inte överladdar batterierna och fördärvar den på det viset. Och den känner av temperatur. För det är också så att blir de för varma, då skadar det också batterierna, va. Och det blir mycket, men det är också det här konkreta att ge handfasta tips om vad som är bra grejer.
Jag har ett tips på laddare. Jag har en jävligt bra smed från den här affären vi har pratat så mycket om.
Ja.
Och den tar AA, AAA, de tar också de här 18650, alltså de lite större batterierna. Så i den kan man ladda alla de tre, vilket är jävligt smidigt tycker jag.
Jag tror du kan ta ännu större litiumbatterier i den också. Det är 18650 som du sa, det är ju det mest klassiska litiumbatteriet.
Den driver till exempel den här pannlampan Compass R.
Ja, och den driver, om det inte har ändrat sig nyligen, även de här batteridrivna maskinerna.
Och den driver också Teslor.
Ja, därför att det är så stor produktion på just de här 18650.
Det bästa sättet att lagra energi är någon som har sagt till mig. Det är liksom det mest effektiva sättet. Så i
som vi har Tesla idag, ja.
Ja, precis. I ett Tesla-batteri så är det bara jätte många sådana här.
Ja, därför att de är så billiga för att det är massproduktion. Va? Så då har Tesla valt att använda de här små pellar-batterierna. Lite större är de ju. Men,
ja.
Så de har byggt ihop stora bilbatterier av de här små. Och det är samma i många utav, eller jag tror att det är så fortfarande i alla fall, utav de här batteridrivna klumparna som du sätter i handtaget på en skruvdragare till exempel, va.
Sjukt!
Ja, så är det. Så, men i alla fall så ska jag säga så här, just när det gäller nickel-metallhydrid, NiMH-batterierna då, AA och AAA, så är det, vill du vara väldigt rädd, alltså när den här riktigt allvarliga kometen, vulkanvintern, samhället har kollapsat.
Ja, äntligen. Pratar vi om de riktigt köttiga scenarierna.
Ja, du menar äntligen pratar vi om det där, ja, precis. Ja. Nej, men alltså om man tar det här långa perspektivet, alltså tänk vad värdefullt att kunna ha belysning bara i det läget, va?
Ja, jo, men för mig också kunna lägga ut mina samarbeten på Instagram.
Ja, just det. Tänkte inte på det. Men då är det ju livslängd och sådana saker. Alltså om du kan ladda 1000 gånger istället för 300 gånger. Och en sån sak då, det är alltså att ha en laddare där du kan ställa in låg laddström.
Mm-hmm.
Och fördelen med den där du nämnde förut, och det är ju att den är en universalladdare. Den har säkerhet och känner av vilken typ av batterier och så det är. Men framförallt har den ju både nickelmetallhydrid och litium.
Just
men sen finns det de som bara tar nickelmetallhydridbatterier. Och då finns det de där du kan ställa laddströmmen manuellt. Har du en låg laddström, ja då tar det ju tid att ladda batteriet.
Ja.
Man kan väl säga så här, nickel-metallhydrid-batterier och det står snabbladdare. Ja, då bryr du dig inte så mycket om livslängden på batteriet. Utan du vill kunna stoppa i batterier och få dem laddade fort, va? Men då får du köpa nya batterier oftare i så fall, va? Därför att om du har en låg laddström, då håller du ju nere temperatur och sådana grejer och skadar batteriet mindre och får fler omladdningar då. Så jag har en laddare som bara tar nickel-metallhydrid, AA och AAA batterier. Och den kan gå ner till 200 mA då i laddström och det är lågt. Och sen kan du ställa in den i olika steg upp. Jag tror det är 500, 700 eller 1000 då om du har bråttom någon gång, va. Och att man kostar på sig en laddare som har den fyra platser, så ska det vara fyra singelladdare. Alltså att du kan ladda olika batterier. Den kan testa batterierna och se vad behöver det här batteriet. Det andra behöver lite annat, en annan storlek, en annan laddningskapacitet. Alltså att du kan köra olika, och de billigare laddarna laddar alla fyra på en gång och matar på ström helt enkelt.
Ja.
Men om jag då ska säga en laddare, så är det Lacrosse BC 1000.
Mm-hmm.
Googlar man det så hittar de, ligger på 400-500 kronor en sån laddare. Den har alla de bitarna, plus att den kan testa batteriet så att du får ut hur stor laddningskapacitet det är och sådana saker med den, va. Och dessutom så är det så med nickel-metallhydrid att du kan öka kapaciteten på batteriet när det börjar vara använt ett tag genom att ladda ur det fullständigt och ladda upp det igen ett antal gånger. Och då gör den här laddaren det också om du vill då.
Okej.
Du kan säga att den reparerar batteriet och då gör den det ett antal gånger tills den märker att nu går det inte mer, nu blir det inte bättre för varje gång. Man spänner upp batteriet igen, kan man tänka sig.
Alltså, för det har jag undrat över. Jag har en 12 volts batteri, alltså bilbatteri och fritidsbatteriladdare.
Ja.
Och då finns det en funktion som heter rekond.
Mm.
Och då är det den gör, eller?
Mm. Ja, just när det gäller blybatterier så har du ju svavelsyra i dem, är det, va?
Mm-hmm.
Elektrolyten. Jag måste, eller saltsyra är det. Men du kan, nu vart jag osäker där. Men i alla fall, du får, efter varför jag sa svavelsyra var för att du får en sulfatering, säger man, alltså att du får en beläggning på blyplattorna där. Och det går att reparera på olika sätt då. Varav en är med laddare då som tar bort det här då.
Okej.
Okay. Nej, men alltså, ja, nej, det där med vilken syra det är. Där,
det låter vi vara osagt.
Ja, vi får göra det nu den här gången.
Nu är alla jättebesvikna på det, Patrik.
Ja.
Han vet ju ingenting.
Du får klippa nu igen, Kalle.
Låt det vara kvar.
Jag ska göra.
Men om man ska sammanfatta lite då,
ja.
Är det dags för det? Då är det att fundera lite över vad man har för behov. Jag tycker ju liksom till exempel att kunna ha en pannlampa för att och speciellt om man bor i den här delen av världen där det är väldigt mörkt stora delar av året. Det är otroligt viktigt att ha en bra pannlampa. Och då ha ett sätt att ladda den, att ha ett sätt att ladda din telefon, att ha ett sätt att belysning igång även om det är strömbrott. Det är sjukt viktigt. Och det kan man göra på massa olika sätt, med solceller, man kan göra det med bilen, man kan göra det med lagrade fritidsbatterier och så vidare. Men se över det.
Mm.
Det är väl ett bra tips.
Ja, och sen beroende på sina behov och hur långt man vill gå då, så är det ju bara att bygga på det här, va. Batteribank, liten solcell, spänningsomvandlare till 12 volts batteri eller bilen, olika storlekar. Du kan gå upp på en lite större solcellsanläggning på balkongen. Nästa är ju om du bor i villa och så vidare, kanske har ett enklare litet elverk.
Ja.
Nästa steg är lite större solcellsanläggning, större elverk och så vidare då, va. Så det gör man efter behov, intresse och ambitionsnivå då. Jag tänker en liten grej till, Kalle, som vi skulle ta med litiumbatterierna här. De tål snabb laddning, litiumbatterierna, väldigt bra. Och jag var inne på det förut just det. Så när jag började titta på batterier för länge sedan då, med litium, då var det ju, det finns en risk med dem. Och de senare, det här med att det är olika ämnen på plus- och minuspolar. Om man har mangan i, då är de mycket säkrare. Det finns olika typer av litiummangan batterier då, men bara det står MN i vad det är för typ av litiumbatteri, så är det mycket säkrare då än de äldsta litiumbatterierna. Okay. Men sen är det också så att man ska vara försiktig med litiumbatterier så att de inte skadas.
Skadas hur då? Smällar typ?
Ja, alltså att du gör sönder huljet på dem helt enkelt.
Okej.
Okay. Mm. Så att
varför då?
Nej, det kan ju börja brinna kraftigt och sådana saker då i dem.
Okej.
Okay. Mm, så är det.
Ja, var försiktig.
Men jag sa ju det att jag använder ju både nickelmetallhydrid. Nickelmetallhydrid är ju liksom den här långsiktiga grunden, beredskapen och det här då. Och där har vi i våra evakueringsryggsäckar så har vi ju USB-laddare till den här typen av batterier då, så att vi kan använda powerbanken och solcellen och sånt då. Och hemma här så har jag ju en sån här fin som jag beskrev förut då, till de batterierna. Men sen när det gäller litium, då har vi, det är ju ofta de, ja, pannlamporna har vi ju nickelmetallhydrid i då. En del av dem då. Men där har vi även litium, och sen vid varje dörr så sitter det en ficklampa. Och det som är så smidigt där, det är ju det att du har ett litet USB-uttag i stickkontakt. Sätter i sladden, den sitter i hållaren i botten på lampan, och så har du alltid en fulladdad lampa där. Va?
Ja, så har jag också.
Ja, med väldigt hög kapacitet dessutom då. Va? Så det är liksom den löpande användningen är mycket litium då.
Och det är faktiskt, min familj är inte riktigt intresserad av lampor som jag, men de använder de ficklamporna som sitter vid dörrarna väldigt mycket när de ska gå ut när det är mörkt.
Mm.
För det är lätt att bara ta. Jag har också en liknande lösning för pannlampor. Så jag har en väggladdare med plats för 4 stycken pannlampor i en garderob i farstun.
Mm.
Så där sitter alltid 4 stycken fulladdade pannlampor.
Mm.
Det tycker jag är skönt att ha.
Ja, ja men det är ju faktiskt det. Har du djur, du ska sköta djur, det händer någonting med djur, du måste se, det ska gå fort, ja du vet. Allt ifrån att det skadar sig någon till att det rymmer någon eller vad som helst. Och där så lampor är...
Kunna läsa bok när barnen sover, om man sover i samma rum som dem.
Mm. Får du ha sådana läsglasögon som jag har med lampor i skalmarna där, va?
Ja, just det. Smart. Hur laddar man upp dem?
Ja, det går tyvärr inte, men de räcker väldigt länge.
Okej. Okay. Du Patrik, nu känner i alla fall jag att jag har lite bättre koll på det här med energi.
Mm.
Tack.
Bra.
Vi pallar en fråga till, Patrik.
Ja, absolut.
Jag har nämligen fått en fråga av en kompis. Han är sugen på att skaffa köttkaniner.
Ja.
Och då tänkte jag att du ska få berätta om det är en bra idé eller inte.
Alltså jag har ju berättat det tidigare, just det här när vi har pratat mat. När du pratar småbruk. Jag har ju ingen gård. Jag har ju en större tomt. Alltså inga stora beten och sånt för större djur egentligen, va? Jag skulle kunna köpa foder och ha ett par fjällkor eller några getter och så givetvis. Och det finns som en beredskapsgrej om det blir riktigt illa att skaffa det faktiskt, va? För det märker man ju när man går till affären att ja, på vad man handlar, att det är kon som saknas. Va? Det är väldigt mycket mejeriprodukter. Vad sa du, Kalle?
Ja, det är samma för mig. Jag märker det. Det är mejeriprodukter som jag handlar mest.
Ja, så är det ju, va. Smör, grädde, mjölk, ost. Crème fraîche, gräddfil, alltihopa, det här yoghurt.
Mm.
Så är det. Men jag har mycket fåglar. Och jag har haft kaniner. Jag valde att göra mig av med kaninerna. Ja. Men jag kommer att bygga, när jag bygger ut byggnader här nu, som jag ska satsa mycket på de närmaste åren, så kommer jag bygga ett kaninstall också. Fåglar och kaniner är super när det gäller att kunna producera kött. Och fåglar ofta ägg också då, va? Och det är just det där att med få avelsdjur över vintern, där det kräver lagrat foder och sådana saker, så kan du, när det blir mycket foder fram på våren, sommaren och en bit in på hösten många gånger, så kan du växla upp väldigt fort. Alltså en kaninhona kan ju få 8-10 ungar, va?
Och de kan väl också ligga som kaniner?
Ja. Du kan i extremfall, om du kör året runt, ta upp till 6 kullar på en kaninhona då. Men då är det ju extremt. 3-4 kullar om du bryr dig om dina djur och det inte är extrema behov då på något sätt. Va?
Men det är ändå 30-40 slaktdjur på ett år?
Ja, men då kör du året runt då i så fall. Va?
Mm.
Det gör du. Men så att det är ett sätt. Och det som också är bra, om vi säger fåglarna då, höns, där behöver du ofta, du behöver ha ett kraftfoder, alltså spannmål eller någonting sånt där till dem, va. Gåsen är ju den fågeln vi har som klarar sig bäst på gräsbet och kan tillgodogöra sig det allra allra bäst, va. Försörja sig bäst på gräsbete i kombination med till exempel rotfrukter som du kan producera enkelt då, va? I trädgårdsodling som småbrukare. Det kräver inga avancerade grejer och är lättodlat. Kaninen med rätt sort val då, va? Så är det, vi pratat lantrashund, så att de gamla lantraserna har ju sina fördelar i härdighet, i att de producerar hyfsat okej med enklare foder och sådana saker. Och det finns även på kaninsidan då.
Och vet du några speciella sorter där? Har du några rasnamn?
Ja, nu Gotlandskanin har du där bland annat, va? Nu vart jag så där osäker igen på det där. Jag har ju haft dem själv till och med. Men det är så när man sitter och är fokuserad, alltså, så ska det, är samma när jag ska räkna eller något, när jag sitter här i podden, då blir det liksom, oj vad svart det blev helt plötsligt.
Men en grej som är med kaniner också, det är ju att man, på samma sätt som med höns, att man ska kolla efter en ras som är just köttras. För att de blir mycket större, växer snabbare.
Ja, Gotlandskanin är ju den som är den som blir lite större då. Det finns lite större linjer och något mindre linjer också, men 3-4 kilo kan det bli. Det som är med Gotlandskaninen då kommer det ju det här. De växer ju inte lika fort som de här mer utpräglade rena köttraskaninerna då, va? Så är det.
Nej.
Men du kan föda upp dem på hö och rotfrukter och de växer på det också, va? Medan har du riktiga köttras, ja, då ger du dem kraftfoder, så är ju de fullvuxna mycket fortare istället.
Mm. Mm.
Så det där är en avvägning som man får göra helt enkelt då. Men principiellt så är det ett fantastiskt ju, just det här att du kan i en liten, med små resurser, så har du ett djur som du kan producera kött som klarar av att omvandla gräs väldigt effektivt. Vi har ju pratat om det här med idisslare förut, jättefår, nötkreatur då, att de är så effektiva med sina 4 magar och så. Kaninen, även hästen, har väldigt stor blindtarm. De har inte samma matsmältningssystem riktigt då, men de använder sig av blindtarmar som hjälper till med bakterier och sånt och bryta ner cellulosan då i gräset. Det är inte vi kan göra på samma sätt. Kaninen är en använder sig av koprofagi, och det är faktiskt att de äter maten 2 gånger.
Alltså de äter sitt bajs?
Jajamensan, de låter det gå genom matmältningskanalen 1 gång. Och sen äter de det direkt det kommer ut. en gång jävligt till.
Jävligt ofräscht kaninen.
Ja, alltså det är ju vissa folkslag äter ju inte kanin, va?
Nej.
I sina kulturer då. Men sen andra gången då, då kommer de här klassiska kulorna ut då. Och det är också en väldigt bra gödsel då, som man också är intresserad
av. Vad kommer ut första gången?
Jag tror det är någonting som är lite kletigare faktiskt. Men jag vet inte, jag har inte sett detta. De sköter det där ganska smidigt.
Sköter det snyggt?
Ja.
Alltså de vet att det är ofräscht, så de sköter det när ingen ser.
Ja. Men sen när det gäller kaniner så är det några andra grejer med. Det är ju sådana här, nej men du vet, betesdjur. De äter väldigt mycket.
Mm.
De ägnar ju en stor del av sin vakna tid till att beta faktiskt.
Och alltså det, jag hade ju sagt kaniner i kaninbur i förra sommaren. Den var ju tvungen att flytta varje dag.
Ja, och det är väldigt viktigt just för deras matsmältning också. Också viktigt att känna till när det är kaniner. Att när det gäller grovfoder, alltså hö, företrädesvis då. Då ska de ha fri tillgång på det. Så att de kan fylla på och hålla igång sitt matsmältningssystem med mat hela tiden då. De kan få
även på sommaren?
Du tänker med bete och sådana saker.
Ja, precis. Om de har liksom gräs som de äter.
Går i betesbur.
Ja.
Nej, då klarar de sig med det. De är ju gjorda för att äta. Det gör de ju i det vilda, det färska gräset. Men om du har dem i vinterburar och sånt när det inte är, då måste kunna få det här för att hålla balans i. De kan få massa gasbildningsproblematik och sånt annars.
Okay.
Men sen är ju kaninen också en gnagare.
Mm.
Och det vet du, bävern, va?
Mm.
Tänderna växer.
Ja, ja, ja.
Och jag vet inte när det gäller, jag tror att det står i lagstiftningen till och med nu med, men jag är inte säker, det var länge sedan jag tittade på det där nu. Men att du behöver ha pinnar till dem så att de kan gnaga bark.
Okej.
Okay. Och barken är också väldigt mineralrik, så det tillför bra näring till dem då, men också så att de kan gnaga på någonting. Och det tenderar att vara så att har de inte det, då gnagar de sönder buren och kanter och allting. Så det är viktigt med det. Och där kan du ju ha faktiskt odla det också om du har en liten mark i det att du har lövträd som du hamlar. Så får du ju massa skott på dem och de kan du låta växa ut så det blir perfekta bitar. Och det gör ingenting om det torkar och sådana saker. Men framförallt om du ger det färskt så barkar de ju dem och sen kan du ta undan bitarna och ha till spisved istället.
Ja, smart.
Mm. Även om det är lättare. Så är ju sådana rundknaggar väldigt bra att elda i vedspisen med, tycker jag då.
Mm.
Så är det.
Ja, men så du är för köttkaniner i alla fall?
Ja, absolut. Det är det.
Vi kanske får djupdyka någon annan gång i exakt hur infrastrukturen ska se ut och sådär. Det känns som att vi kanske behöver avsluta den här podden nu. Men då till min kompis Andreas som är sugen på att skaffa köttkaniner. Kör!
Absolut. Och fundera på om du vill vara effektivare och ha en mer utpräglad men som kräver mer inom situationstecken köpefoder. Eller om du vill ha en som växer långsammare men som klarar sig på enklare foder då.
Ja, men grymt.
Mm.
Då så. Du, tack för idag Patrik. Otroligt mycket anteckningar har väl vi alla som har lyssnat på dig. Tack så hemskt mycket. Hörrni, vad kul att ni lyssnar på vår podd och kul att ni hör av er och berättar att vi inspirerar er att ta tag i er beredskap. Jag fick med den senast igår från en som hade skaffat installerat en vedspis och som nu hade skaffat hyllor där han skulle börja lagra livsmedel. Det lät superhärligt tycker jag.
Ja, och återigen ett stort tack till Valostor som har sponsrat dagens avsnitt. Och glöm inte gå in på Instagram-kontot i Vantan på katastrofen och delta i tävlingen av en pannlampa. En som är väldigt bra, Luminite Kompass. Hej då!
Ha det så bra! Vi hörs nästa vecka. Puss och kram. Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.